Du lyssnar på Dolda mördare av Linda LaPlante i översättning av Carla Wiberg, uppläst av mig, Charlotta Åkerblom. Prolog. För polisaspirant Jane Tennyson följde några tunga och smärtsamma månader på banksprängningen som så tragiskt hade kostat kriminalöverkommissarie Bradfield och konstapel Kathleen Morgan livet. Händelsen påverkade hela Metropolitan-polisen, men framförallt polisstationen i Hackney, där många upplevde att kollegornas död var svår att hantera och allt för färsk att prata om. I den pampiga byggnaden av rött tegel och vit kalksten var det gott om vindlande trappor och korridorer med skiffergolv. Arrestens celler låg i den kalla och nedslitna källaren, och på bottenplanet och andra våningen fanns trånga kontorsrum. Hela huset behövde renoveras. Det borde ha skett för länge sedan. Men inga förändringar hade gjorts sedan den misslyckade razzian mot banken där två omtyckta och respekterade arbetskamrater hade dödats. Det var inte som om det aldrig hade hänt eller någonsin skulle glömmas. Det var bara något man sällan eller aldrig talade om. Men inspektör Harris och några andra såg till att den dagliga rutinen upprätthölls och alla arbetade flitigt. Och en ny överkommissarie gav kriminalpoliserna så mycket kraft och målinriktning att de orkade stanna kvar på stationen. Kriminalinspektör Spencer Gibbs blev sjukskriven medan brännsåren på hans händer läktes. Flera av de andra kriminalarna hade försökt kontakta honom, till och med lämnat meddelanden hemma hos honom, men förgäves. Det verkade som om han inte ville ha besök, och via den nya överkommissarien blev det snart allmänt känt att Gibbs hade begärt förflyttning. Den unge kriminalkonstapeln Mike Hudson hade också blivit skadad i explosionen och sorgligt nog allt för traumatiserad för att återgå i tjänst. Han kom till kollegornas begravningar men lämnade sen in sin polisbricka och slutade som polis. Trots att Jane hade varit både emotionellt och yrkesmässigt engagerad i katastrofen var hon nu ännu mer fast besluten att fullfölja sin provtjänstgöring och bli ordinarie poliskonstapel. Medan veckorna och månaderna gick gjorde hon goda framsteg, inte bara i de fortsatta studierna och tentorna utan även ute på fältet där hon gjorde flera lyckade gripanden. Ingen kunde förneka att hon hade fått fast ett imponerande antal misstänkta av båda könen för till exempel snatteri, skadegörelse, fylleri och häleri. Framförallt hade Jane vid två tillfällen ryckt ut efter anrop om pågående inbrott, kommit först i platsen och tagit tjuvarna på bar gärning. Mot slutet av provtjänstgöringen, sista veckan i augusti 1974, hade Jane en veckas obligatorisk tjänstgöring vid trafikpolisen. Visst var det spännande att åka till den ena olycksplatsen efter den andra, runt om i London i högsta fart med blåljus och sirener. Men att bli trafikpolis var inte vad Jane siktade på. Hon bockade av dagarna i fickalmanackan och längtade till måndagen den 9 september, då hon skulle börja sina sista 14 dagar av provtjänstgöringen som civilklädd kriminalkonstapel. Jane hade redan funderat på att vända sig direkt till överintendent Metcalf, som kort efter sprängningen på banken hade lovat att ge henne en personlig rekommendation om hon fortsatte att sköta sig bra som aspirant och sen ville bli kriminalare. Det löftet var över ett år gammalt nu, och fast hon ofta hade sett Metcalf på stationen hade han aldrig nämnt det igen. Jane kom fram till att det bästa hon kunde göra var att visa stort intresse och göra bra ifrån sig under veckorna på kriminalen. Då skulle hon ha mer på fötterna om hon tog upp saken med honom. Kapitel 1. Onsdagen den 4 september ställde Jane upp för inspektion inför sena skiftet. Inspektör Harris gav poliskonstaplarna instruktioner om dagens patrullering till fots och i bil. Precis när Jane skulle få sina order kom kriminalkommissarie Nicholas Moran in och alla ställde sig självklart i givakt för den överordnade. Harris såg missnöjd ut. Han tyckte inte om att bli avbruten under inspektionen, i synnerhet inte av kriminalpolisen.